Hej och varmt välkomna till det här fördjupningsseminariet på temat det lärande samhället. Det här är det första i 5 fördjupningsseminarier som kommer att publiceras löpande på Moderaternas hemsida och som både syftar till ett ideologiskt förankringsarbete ute i landet men förstås också för att inspirera till konstruktiva inlägg i den remissrunda som pågår just nu och som kommer att avslutas den sista maj. Jag som ska leda det här samtalet heter Karin Svanborg Sjövall och med mig har jag 3 personer som har varit djupt involverade i att ta fram det avsnitt som vi ska diskutera här idag. Och då kanske jag ska börja med att presentera ordföranden för programgruppen, Kristoffer Fjellner. Välkommen Kristoffer.
Tackar.
Hör du Kristoffer, ett lärande samhälle, det är ju inte bara en kapitelrubrik utan faktiskt rubriken för hela idéskriften. Och då är ju den uppenbara frågan, ett lärande samhälle, vad betyder det egentligen? Och varför är det viktigt för Moderaterna?
Ja, det finns som säger ett kapitel i det programmet som där vi försöker utveckla idén om ett lärande samhälle, men också så valde vi att döpa hela idéskriften till just ett lärande samhälle. Och skälet är väl egentligen för att Moderaterna menar vi har ett särskilt viktigt uppdrag och en tradition och en historia av tron på framsteg och utveckling. Och vi ägnade ju och det är någonting vi känner väl tydligt att det är något som saknas och behövs i politiken idag. Det är väldigt mycket dystopi och bakåtblickar. Medan Moderaterna har en stolt tradition i att värna framsteg och utveckling. Och då ägnar vi ganska mycket tid och kraft till att fundera på vad är det som skapar framsteg och utveckling. Och försökte att beskriva det och fånga det på olika sätt. Och valde att kalla det då ett lärande samhälle, eftersom att just kunskap, bildandet, utvecklandet och spridande av kunskap är liksom centralt avgörande för hur man skapar ett lärande samhälle. Och så försökte vi utveckla dem och beskriva dem institutioner, de principer och idéer som ligger i grund för ett lärande samhälle. Vi pratar om frihet. Frihet att tänka nytt, stort, att driva företag, att testa, att lyckas, att misslyckas. Men också om behovet av mångfald. En mångfald av idéer, alternativ, lösningar. Och sist men inte minst också öppenhet. Behovet av öppenhet. Alltså en öppenhet både i bemärkelsen öppenhet mot resten av världen. För majoriteten av framsteg, utveckling, lärande, kunskap kommer alltså inte bildas eller finnas i Sverige. Så därför måste vi vara öppet mot omvärlden. Men också öppenhet i bemärkelsen tolerans. Alltså för det mesta av framsteg och utveckling utmanar ju någonting. Och föds och skapas inte i det invanda, i det inskränkta. Så att vi försökte liksom formulera att det räcker inte att ha en tro eller förhoppning om framsteg och utveckling. Du måste också fundera på vilken politik, vilka idéer skapar framsteg och utveckling. Och då så landar vi att det är nog lärande och principen för lärande som gör det.
Så de 3 principerna, om jag förstår det, det är frihet, mångfald och öppenhet.
Säg inte bara de principerna, men jag tror att det är grundläggande idéer som Moderaterna har burit med sig under väldigt, väldigt lång tid och som vi måste vårda och utveckla, och vi måste ha en politik för, inte bara liksom för samhället i stort. Och det ser vi ju, liksom, jag tror alla institutioner som utvecklas och som har framsteg värnar de här idéerna om frihet, mångfald och öppenhet. Men det behöver även politiken, det behöver den offentliga sektorn göra. Allting som vi som politiker är ansvariga för måste göra det. Men det räcker ju inte bara med de principerna, utan det måste ju konkretiseras på olika sätt. För att det faktiskt också ska leda till framsteg.
Det är 3 ganska utmanande principer att torgföra i dessa tider. Jag såg i SOM-undersökningen att det i snart 10 år har varit fler svenskar som anser att samhällsutvecklingen går åt fel håll än att den går i rätt riktning. Och att 2019 var det absolut mest negativa året som man överhuvudtaget hade börjat mäta. Hur ska man övertyga medborgarna om att frihet och öppenhet och mångfald behövs när det verkar som att det är så mycket i efterfrågan just nu som snarare leder mot kontroll?
Jag skulle säga just därför. Alltså just på grund av att allt för mycket av samtiden och den politiska debatten i samtiden är så dystopisk. Jag tycker väldigt många politiska rörelser bygger sitt existensberättigande och sån idé på dystopier. Någonstans tror jag i de här texterna att vi skriver att om 1900-talet var utopiernas århundrade, då vi trodde att vi kunde stöpa om samhällen, ja, till och med människan med himlastormande idéer, känns som 2000-talet håller på att bli dystopiernas århundrade. Det är inte sällan samma idéer vill på något sätt påskina att de är det enda som kan rädda oss ifrån en annalkande katastrof. Och just därför behöver vi kontroll och vi behöver återvända, återskapa framtiden. Så, som om det, ja, men ta liksom, Miljöpartiet är ju ibland liksom en dystopi i sig själv, höll jag på att säga, men hela dess berättelse bygger ju ofta på just en dystopi. Och då tror man att vi ska liksom kunna återskapa en ljusnande framtid genom att hitta någon förlorad balans mellan människa och natur, eller att det någon gång har funnits en nationell gemenskap som vi bara ska hitta och den ska återskapas. Men vi moderater har nog inte, och framförallt får vi inte, vara sådana som tror att framtiden är något vi ska återskapa. Utan det är snarare en utveckling, framsteg, och att vårda de principer som skapar utveckling och framsteg som vi gör samhället bättre. Och det där, Moderaterna var bildat som en reaktion på socialismen och det som hände i Sovjet och socialismens framsteg. Men jag tror att Moderaterna har ju aldrig varit reaktionära i den meningen. Jag har ju varit tvungen att läsa alla idéprogram och alla programskrifter sedan 1918. Och jag tror att du kan hitta en röd tråd som bygger på idén om utveckling och framsteg. Om man ska säga att Moderaterna alltid varit konservativa, som i alla fall varit reformvänlig konservatism, en idé om framsteg som binder ihop Moderaterna med det tydliga liberala liksom, som jag tror vi alla bär på olika sätt.
Mm. Okej, och då skulle jag väldigt gärna vilja vända mig till två andra personer som också har varit med och tänkt och bidragit till idéprogrammet. Då har vi Johanna Möllerström som är professor i nationalekonomi vid George Mason University. Och vi har också med oss Niklas Bild Lundblad som är samhällspolitisk chef på företaget Stripe och dessutom fin doktor i informatik. Varmt välkomna ska ni också vara.
Tack så mycket.
Johanna, i programmet så står det ju en hel del om hur lärandet är så att säga inbyggt i marknadsekonomin. Kan du beskriva hur?
Mm. Det, när Sovjet kom till och det funderades väldigt mycket globalt i världen på hur ska man egentligen organisera ett samhälle? Ska man ha planekonomi eller ska man ha marknadsekonomi? När det fortfarande var liksom en fråga. Då diskuterades aspekten lärande väldigt mycket. För i en marknadsekonomi så finns det priser, det finns äganderätter som i sin tur ger upphov till priser. Och de där priserna, de skickar en massa signaler hela tiden om vad som behövs, vad folk gillar, vad folk inte gillar, vad det finns överflöd av, vad det är knapphet på och så vidare. Och sen så styr de där signalerna resurserna till rätt ställe, ser till att folk investerar sin tid, sina pengar, sin energi i rätt saker och så vidare. Då var frågan, och det här är länge sedan, då var frågan, okej, går det där att återskapa utan en marknad? Och socialisterna sa, jajamän, det går jättebra, vi har våra femårsplaner som ska sitta och där ska räknenissarna sitta där bakom och klura ut allt det där. Det kommer gå jättebra, vi kommer göra det inte bara lika bra som marknaden utan ännu bättre. Och det vet vi ju såklart att det gjorde de ju inte. För problemet är att i en marknadsekonomi så behöver all kunskap och all information inte vara samlade i en punkt, i en person eller i en grupp. Utan det kan vara jätteutspritt. Om jag ser att priser förändras så behöver jag behöver inte ens vara aktivt medveten om det. Jag behöver inte veta varför de förändras, men jag ändrar ändå mitt beteende. Och det gäller alla. Så att kunskapen kan vara väldigt utspridd och det gör att det blir väldigt effektivt och liksom involverar alla, tar allting framåt samtidigt. Och det är det man inte kan återskapa i en planekonomi. Och det är också något som vi pratade mycket om i idéprogramsgruppen, nämligen att nu när samhället blir mer och mer komplext, vi får mer och mer data, vi får fler och fler val, allt går snabbare och snabbare. Hur tänker vi oss den här debatten då mellan ett planerat samhälle eller ett marknadssamhälle, jo, då blir det ännu viktigare att vi har ett samhälle som verkligen kan reagera snabbt, som är lättfotat och som har den här decentraliserade strukturen där priser och så vidare är det som kan se till att alla har den information som de behöver när de fattar beslut. Så det är i korthet det som länken mellan marknadsekonomi och lärande.
För det här är intressant, för i dessa dagar så är det ju många som tittar på Kina och som framhåller Kina som en förebild, som man ibland tycker till och med är bättre än vad kanske demokratier har varit, där man slipper politiskt tjafs och det styrs med en fast hand och så vidare. Stämmer det verkligen att kommandoekonomier saknar förmåga att lära?
De saknar inte förmåga att lära. Ingen saknar förmåga att lära. Utan naturligtvis kan en femårsplan också få en del grejer rätt. Och det är mycket möjligt att man kan göra, man kan säkert göra bättre för sig nu i Kina än vad man kunde i Sovjet. Eller det ser ut så i alla fall om man tittar på den ekonomiska utvecklingen. Men man kommer inte kunna göra... Man kommer inte kunna göra det lika bra som en marknad kan göra. Och sen så finns det ju en massa marknad i Kina. Det finns inte demokrati, men det finns en väldig massa marknad. Så de använder ju definitivt marknadsmekanismen också i stor del. Man kommer snarare in på andra frågor där. Kombinationen marknad och demokrati, det är väl den som vi är väldigt intresserade av att ha. Och inte som i Kina, kombination marknad och diktatur.
Mm. Niklas, om jag vänder mig till dig. Ett skäl till att vi gör det här digitalt och inte ses på riktigt är ju att vi befinner oss mitt i en pandemi. Och det är också någonting som ni tar upp i det här programmet. Att ni skriver att covid-19 visar hur viktigt det är både för stat och samhälle att man lär sig att leva med osäkerhet och komplexitet. Idag ser man ju många som reser krav på ökad självförsörjning, minskad frihandel, mindre beroende av andra. Är det rätt väg att gå?
Nej, det är det ju inte. Och det här är så intressant, för det anknyter till både det som Johanna har sagt och som Kristoffer har sagt här. Att jag tror att det är egentligen att söka lösningar på komplexitetens problem i det förflutna. Att sträva efter att gå tillbaka i tiden och göra någonting som fungerade förut. Istället för att se till att ha de här mekanismerna som gör att man kan hantera komplexiteten och lära sig av den och göra någonting nytt. Sanningen är ju den att väldigt mycket av det internationella samarbetet bröt ihop, väldigt mycket av det nationella samarbetet bröt ihop i samband med det att vi utsattes för bara lite tryck av den här pandemin som sen fortsatte och byggdes upp och blev en fruktansvärd mänsklig tragedi. Och jag tror att hade vi haft lärandemekanismer på plats från början som funnits i alla delar av samhället så hade vi varit mycket bättre skickade att ta hand om en sån här kris. För då hade vi faktiskt kunnat uppdatera allt vårt kunnande och inte bara utgått till exempel från en enda möjlig utgångspunkt som i det här fallet då blev den epidemiologiska, utan titta på hela samhället och hur hela samhället hänger ihop. Och där tror jag att det finns mycket att göra, och jag tror att vi fortfarande har mycket kvar att göra med den här pandemin. Som du säger så är vi ju mitt i den. Det här är ett utmärkt lärandetillfälle för inte bara det svenska samhället utan jag tror för nästan alla samhällen i hela världen. Och det gäller att vi tar tillvara på det här, vilket för till en annan slutsats som jag tror är väldigt viktig i kölvattnet av pandemin. Och det är att om inte staten har mekanismerna för att lära sig av den här typen av kriser så kommer den bara att upprepa dem om och om igen. Och det är därför vi verkligen betonar att lärandet är så fruktansvärt viktigt. För det kommer inte komma mindre kriser i framtiden. Det är inte så här att oj, nu händer det här och nu händer ingenting på 100 år. Nej, det ökande komplexiteten, hastigheten och sammanknutenheten eller det sammanknutna i samhället kommer leda till helt andra typer av volatilitet och kommer leda till mer osäkerhet. Och utan lärandemekanismerna så kan vi liksom inte navigera den osäkerheten. Så det är därför som det är ett så central del i det programmet, så att säga, fundamenta detta, att så att säga, återvända till ett samhälle som lär sig saker hela tiden.
Mm. Men när Niklas säger volatilitet så ska man ju också minnas att det är ju, och det vet jag att Niklas menar, det är ju inte bara dalarna utan även topparna. Det finns ju även enorma möjligheter, och det är ju också det som vi vill titta på. Att det handlar liksom inte om att komplexiteten gör att allting blir jobbigt och farligt och läskigt. För om det bara var så, då skulle man ju kunna ha större förståelse för det här synsättet att men hörni, vi tar och försöker gå tillbaka i tiden till den här enkla tillvaron som vi inbillar oss fanns tidigare. Utan så är det ju inte, utan är ju ännu större. Och därmed är det helt klart värt att hantera även de utmaningar som kommer med framtiden.
Johanna har som vanligt alldeles rätt. Jag tror att det är först med lärandet så kan vi låsa upp de möjligheterna i komplexiteten. Annars blir komplexiteten läskig. Om vi inte lär oss hela tiden och kan ta oss vidare. Så att jag håller helt och hållet med. Och nu sa jag bara precis vad du sa, fast på ett mycket sämre sätt. Men det är sånt man gör ibland.
Också en del av lärandeprocessen kanske.
Absolut, jag lär mig hela tiden.
På tal om det här med kontroll och komplexitet. Det finns ett bevingat uttryck av Jan Stenbeck när han sa att teknik slår politik. Men det är ju ganska mycket debatten nu som tyder på att politiken har bestämt sig för att slå tillbaka. Niklas, hur tycker du att man som moderat åhörare till det här programmet ska förhålla sig till de politiska krav som kommer på ganska många håll nu kring European Champions eller liksom på andra sätt från politikens håll att försöka identifiera framtidens vinnare och sen på politisk väg liksom styra fram dem?
Ja, jag tror ju att man måste kanske gå tillbaka och ifrågasätta lite den tudelningen som Stenbeck hade. På Stenbecks tid var den absolut korrekt. Då stod politik och teknik i motsats till varandra och det fanns en enorm spänning mellan de här två krafterna i samhället. Nu finns det nästan ingen teknik som inte kan förbättra samhället till det bättre. Och då ska man titta på potentialen och den inneboende kraften i den tekniken innan man försöker att reglera. För det är så att väldigt många av de lösningar som vi söker har en väldigt stor teknisk komponent. Och sen så har de också en mänsklig, ekonomisk, social komponent. Men det är i tekniken som vi kommer att vara tvungna att söka lösningar på extremt komplexa problem som vi står från. Allt inför klimatförändring, allt ifrån klimatförändringar över till hur vi hanterar hälsovården i framtiden. Så tanken på den här spänningen mellan att en ska slå den andra lever nog fortfarande kvar. Och politiken tror nog fortfarande att den står i viss opposition till tekniken. Och ett skäl till att den tror det är ju att den inte har ett lärande. Det finns väldigt lite lärande i politiken idag om tekniken. Det räcker med att bevittna de utfrågningar som har varit i den amerikanska kongressen till exempel om tekniken. Där kunskapsgapet mellan de som har frågat ut och de som har blivit utfrågade, mellan politikerna och mellan de tekniska företagen, har varit besvärande stort. Och det är inte bra för någon och det är inte bara genant för politikerna. Det är lika genant för den tekniksektor som inte har lyckats förmedla mer kunskap om vad det är man försöker göra. Men den här spänningen, den kan vi bara lösa upp om politiken och samhället lär sig snabbare om tekniken som ett medel till att hitta lösningar på svåra problem.
Om jag får ställa en öppen fråga till er alla så får den som vill hugga på den här just på temat teknik och politik. Idag lägger man ju stora pengar på dysfunktionella IT-system i offentlig sektor. Vi har ständiga klagomål på hur det fungerar med olika plattformar inom skola och sjukvård och så där. Varför är det så svårt att digitalisera offentlig sektor egentligen? Är det någon som har någon teori?
En observation först. Det är inte nödvändigtvis enkelt att digitalisera privata företag heller. Så man kan väl börja med att vara lite snäll och säga det. Min man jobbar med att leda digitala transformationer på olika privata företag. Och inte för att jag ska utge mig för att vara en expert på hans jobb, för det är jag definitivt inte. Men i de här tiderna när man sitter och jobbar hemma så hör jag ju honom där. När han sitter på sitt kontor och inte verkar det lätt, utan utmaningarna är ju till stor del de samma. Men en skillnad är ju att incitamentstrukturerna där ser annorlunda ut och därför så går det oftast att de hinder som dyker upp när offentlig sektor försöker göra det här, de dyker upp för privata företag också, men det verkar som att man oftast kommer förbi dem snabbare, helt enkelt därför att man har incitament att göra det. Det spelar roll att man gör det. Och i den offentliga sektorn är det inte så, för att den offentliga sektorn finns och får in sina skatteintäkter oavsett vilken produkt de levererar. Och därför så finns inte samma incitamentstruktur.
Mm. Och de inte bara får de in sina skatteintäkter utan de får faktiskt mindre intäkter om de effektiviserar. Så sånt som de annars skulle kunna använda till att utveckla verksamheten och göra den bättre, det försvinner i anslagssystemet om de skulle göra sin verksamhet billigare. Så det finns nästan ingen uppsida för dem att effektivisera. Och det är viktigt att komma ihåg att digitalisering, det är inte att köpa en dator och ställa på bordet man tidigare hade en skrivmaskin, utan det är att ändra det sätt på vilket man arbetar. Mycket mer ingripande och omfattande förändring egentligen än bara köpa lite teknik. Den där tekniken som du köper, den är värd 0 kronor tills du börjar göra nya saker med. Och när du börjar göra nya saker med den, då börjar du organisera om arbetet. Och det är när du organiserar om arbetet, när du hittar nya arbetssätt, som du kan låsa ut den produktivitetsökning som finns i tekniken. Innan dess är den värdelös eller bara en kostnad på balansräkningen. Och det är någonstans så också att om vi ska göra det här, vi ska digitalisera offentlig sektor, så måste vi också öppna upp för en större förvaltningsreform. Vi måste prata om hur ska svensk förvaltning fungera i framtiden. Hur ska vi strukturera svensk förvaltning i framtiden? Och det är ett jätteprojekt, men det är ett absolut nödvändigt projekt. Och vi är flera år sena när det gäller det här projektet, för att inte säga decennier sena. Och där tror jag att vi har en hel del att göra. Så med din fråga tror jag att du skrapar på ytan av någonting som är ett grundläggande förvaltningsproblem.
Är det det faktum att väldigt mycket av offentlig sektor är regelstyrd? Står det i vägen för den här typen av förändrings- och transitionsarbete?
Ja, varför inte? Jag tror att man hade istället en utvecklingsstyrd verksamhet där man, precis som Johanna säger, tänk om man hade ett incitament att rapportera på de förändringar man har gjort varje år och varit tvungen att berätta vad man har lärt sig och inte lärt sig varje år. Och visa hur man
på andra sidan vill vi inte ha förändringar bara för förändringarnas skull heller.
Nej, absolut.
Att gå hela den vägen åt andra hållet kan nog också leda fel, men det vi pratar om nu, det är ju incitamenten. Och på något sätt, så det behöver nog finnas regler. Det vill vi också. Vi vill att staten ska vara liten. Vi vill att den ska göra det den gör bra. Vi vill att den ska vara förutsägbar. Det vill säga, vi vill definitivt att den ska vara regelstyrd. Men de som arbetar med offentlig förvaltning och så vidare, vilka incitament har de och hur kan regelbunden och förutsägbar stat, hur kan det kombineras med att man ger incitament till de som jobbar med det här att alltid leverera detta till högsta möjliga, med högsta möjliga effektivitet och lägsta möjliga kostnader?
Det finns ju så många olika sorters regler också. Man kan ju tänka sig att det är regler som bevarar, regler för ett system. Sen finns det regler för hur man utvecklar och hur man förbättrar framförallt kvaliteten i offentlig förvaltning. Så att det kanske handlar om den regeluppsättning som man väljer. För väljer man en regeluppsättning som premierar att man gör samma sak imorgon som man gjorde igår, då får man samma sak imorgon som man fick igår.
Jag tror en sak som jag tänker på när jag lyssnar på er båda, och vi har pratat om det här tidigare i olika sammanhang också, så att jag... Men det finns ju en skillnad mellan det som är privat verksamhet och det som är offentlig. Och det är ju ofta det som jag tror ger utfall att du har mindre produktivitetsutveckling, du har mindre framsteg, utveckling och mindre, och det beror nog på mindre lärande. Och det beror ju ofta på att offentlig verksamhet präglas ju inte utav mångfald, utan ofta snarare utav likvärdighet, likriktning. Det är regelstyrd verksamhet, ofta centraliserad också. Och idag känns det ju som att väldigt mycket av trenden går emot att det ska vara mer centraliserat och vi ska sträva efter mer likvärdighet eller likhet mellan systemen. Ojämlikhet eller olikvärdighet är liksom någonting som bekämpas. Men i det försvinner ju också mångfalden. Och för att komma tillbaka till frågan om så här, förhållandevis då, lite frågan om digitalisering i offentlig verksamhet. Ja, är det så att det är svårare att testa någonting nytt? Att göra något annorlunda i en miljö som är centraliserad, som är liksom hårt regelstyrd och där det som avviker från reglerna oftast är förbjudet. Det är liksom själva normen. Medan det är ju inte... en framgångsrik privat verksamhet, eller det kan väl Niklas prata om som jobbar på Google förut, där var det väl snarare att man ska testa så många saker som möjligt, och olika ska testa olika för att just få den här mångfalden och få lärandet. Och det lämpar sig otroligt mycket bättre för att testa ny digitalisering och jobba på olika sätt. Så jag tror det finns liksom inbyggt lite grann, och tyvärr i en trend som förstärks just nu på grund av krav på centralisering, likriktning, mer regel och mer detaljstyrning.
Här kanske man ska säga att liksom komma med en trigger warning för känsliga tittare, att det står kontroversiella saker i det här programmet. Ni skriver just att skillnader måste bejakas istället för att uppfattas som hotfulla, att vi behöver överge fördelning och strävan efter likvärdighet som överordnade principer. Det här är ju ganska ovanliga ordval, får man säga, i dagens debatt. Ligger det verkligen i tiden?
Det ligger naturligtvis i tiden, eftersom det är det som kan lösa en hel del av våra största problem. Om man tittar till exempel på det faktum att vi har två saker som gäller samtidigt. Det finns brist på kvalificerad arbetskraft och vi har brist på lägre kvalificerade jobb, till exempel. De två sakerna är sanna samtidigt och vi skulle vilja lösa de sakerna samtidigt. Hur löser vi det? Löser vi det genom att försöka tvinga in människor i likadana boxar och se till att allt blir mer likt varandra? Eller löser vi det genom att faktiskt tillåta till exempel en kanske betydligt större lönespridning än vad vi har idag? Så att det är bara att hitta de här exemplen där det är väldigt uppenbart att det är inte likriktning och likformighet som kommer vara lösningen, utan det är att bejaka olikheter, att låta människor få bli bäst på det som de kan bli bäst på och så vidare.
Det där tror jag också gäller i offentlig verksamhet väldigt tydligt. Alltså man ska ju inte glömma det. Att vi Moderaterna och vi politiken har ju till ansvar att styra över väldigt mycket. Hälften av BNP är offentliga, tredjedelar av liksom de som arbetar i landet jobbar i offentlig verksamhet. Väldigt mycket av missnöjdheten med offentlig verksamhet bygger, tror jag, på brist på utveckling i offentlig verksamhet. Och som i sin tur beror på brist på lärande i offentlig verksamhet. Alltså att man känner att samhället utvecklas i rasande takt, medan det står stilla allt för mycket i, ja, men ta skillnad mellan KRY och tillgängligheten i vården. Och då blir KRY problemet. Och vi ska försöka på något sätt lösa tillgängligheten i vården på något annat sätt, eller inte lösa eller adressera alls. Och därför tror jag att hela idén med den här resonemangen om hur vi får in mer lärande i offentlig verksamhet är en ambition att se till att den offentliga verksamheten kan få mer av samma utvecklingskraft som vi har i resten av samhället. För att misstron mot politiken och mot det offentliga bygger inte bara på att det offentliga har genuint svårt att som vi pratade om tidigare, på grund av dess natur att faktiskt vara lärande. Det beror också på att politiken har varit för ointresserad att skapa utveckling och lärande inom ramen för det offentliga.
Och då blir min avslutande fråga kanske framförallt till dig, Kristoffer. Ni skriver också att Moderaterna ska bli ett mer lärande parti. Är det ett uttryck för självkritik eller för självförtroende?
Ja, men jag säger så här, när Moderaterna har varit som bäst, och det tror jag gäller Moderaterna och egentligen gäller alla, så lärandets principer som gäller för marknadsekonomin gäller egentligen för alla institutioner. Att pröva, att ompröva, att utvärdera och omvärdera saker och ting. Och att vi, alltså när Moderaterna är som sämst, när alla politiska rörelser är som sämst, det är ju när man söker efter en för alla gemensam överordnad sanning och alla avfällningar, alla alternativ, alla andra lösningar liksom är ska förkastas. Utom det måste ju vara, Moderaterna måste ju vara en experimentverkstad baserat på våra grundläggande idéer och värderingar som vi försöker liksom ge uttryck för i det programmet. Men att vi måste ständigt vara redo att utvärdera och ompröva våra lösningar på samhällsproblem. Vi ska lära av historien utan att fastna i nostalgi. Och det är ju så att säg så här. Om man vill kan man läsa det som kritik för de tillfällen då Moderaterna går vilse. Men man kan också säga att en organisation som har självförtroende, den kan också vara lärande.
Och med detta måste vi nog sätta punkt för det här seminariet, men inte för ett samtal som förhoppningsvis kommer att pågå under lång tid framöver. Stort tack till dig, Kristoffer Fjellner. Stort tack till dig, Johanna Möllerström. Stort tack till dig, Niklas Birger Lundblad. Och förstås stort tack till alla er som har lyssnat och tittat.